Välkommen kära lyssnare, det här är Åke Sandin och den kommande halvtimmen det kommer att den spelas in i Tufflokalen på Mygdalsvägen och inledare där är Stefan Lindgren som i Tuffkalendariet kallas för Rysslandskännare och rubriken för föredraget är Putins skuld till eländet i Ukraina, frågetecken. Hur var det? Låt oss ta det lite snabbt från februari 2014 när det vimlade av människor på det här torget i Kiev, Ukraina, Majdan. Och så träffade presidenten Janukovych, han som blev avsatt sedan. Han träffade EU-representanter och representanter för Majdan tror jag och någon till. Och de slöt ett avtal och det verkade plötsligt jättebra, de hade kommit överens. Och sen dagen efter så flyr presidenten, livshotande tror jag, ifrån Ukraina till Ryssland. Och en massa krypskyttar hade då dödat uppåt 100 människor som nu betraktas som hjältar. Plus att en 13, 14, 15 poliser hade dödats, men det var väl skurkar antagligen. Vad var det med det där avtalet? Varför sprack det på en gång? Minns du något det?
Ja, alltså det sprack ju därför att våldsamheterna upphörde ju inte som avtalet föreskrev. Det sa att båda sidor skulle avstå från våld. Men den ena sidan, alltså de här de grupper, framförallt Pravysektor, högersektorn och Svaboda och alla de här mer eller mindre fascistiska organisationerna som fanns företrädda på Majdan. De ville inte upphöra med sitt våld utan tvärtom. De avancerade mot presidentpalatset och när Janukovych ska lämna för att åka på en konferens i Donetsk så blir hans bil beskjuten från flera håll med automateld.
Men de här krypskyttarna då, har det klarlagts vilka de var? Det har ju sagts lite olika där. Mm. Och en finländsk riksdagstjänsteman, han skrev en artikel som hade rubriken då, vad ska man tro på när alla ljuger? Mm. Vad vet du om det? Har du uppfattning om det?
Det enda man kan säga det är väl det att den utredning inom citationstecken som har gjorts i Kiev, den är totalt otillfredsställande och delvis uppenbart manipulerad. Alltså man skyller allting på Berkut som är var då
polisen.
Polisen. Och i synnerhet skyller man det på sådana Berkut-poliser som har flyttat till Ryssland.
Alltså.
Ja, för att då vet man att de är oåtkomliga, de kommer inte att komma tillbaka och då kan man lasta dem för vilka brott som helst. Och allting talar för att det har funnits en tredje kraft här på torget förutom vanliga demonstranter och poliser så har det funnits någon typ av krypskyttar som har avsiktligt dödat människor för att så att säga trappa upp våldet och skapa en våg av vrede som skulle kunna användas för att störta Janukovych. Och vilka det är, det kan man ju spekulera i, men man kan ju se på en sån enkelt faktum att Poroshenko, den nuvarande presidenten i Kiev, han var ju den som finansierade de här kravallerna på Majdan. Alltså han betalade varje dag som
hur vet du det?
Ja, det finns filmat till exempel när man samlas för att få ut sin betalning för att man har demonstrerat på Majdan. 300-400 griven per dag, vilket är en mycket god.
Den nuvarande presidenten Poroshenko säger vi icke-ryskkunniga. Han är väl en demokrat, han är ju ingen skum högra sektorn som båda gubbe. Ingen fascist.
Han är ju framförallt en chokladtillverkare.
Ja, han är sån här, vad heter det, mångmiljonär.
Oligark.
Ja. Oligark.
Ja, och han är naturligtvis i sig en en pragmatisk figur, men han håller ju på nu på att marginaliseras av andra krafter i Ukraina. Mm.
Men då i februari blev det en ny regim, och den innehöll för all del 4 statsråd ifrån den här högerextremistiska Svoboda, men majoriteten var väl någorlunda demokratisk, liberal, stödda utav västmakter. De lät, om jag minns rätt, förbjuda ryska språket, som väl är en många procent, en tredjedel av Ukrainas befolkning pratar, va?
Ja, alltså,
stämmer det att det förbjöds?
Bara först två ord om språksituationen. Då är det så här att i Ukraina så talar, om man frågar så här, vilket språk talar ni hemma? Så är det över hälften som talar ryska i hemmen. Och sen så är det kanske 25% som talar ukrainska i hemmen. Och så har du kvar 25% som pratar blandspråk, som kallas för sursyk.
Alltså.
Så att ukrainskan är egentligen minoritetsspråk i Ukraina.
Men var det inte väldigt provocerande då mot den stora massan rysktalande i Ukraina?
Jo, men det var inte ett direkt förbud, utan det var så här att under Janukovych så hade man tagit en lag som gav, man sa så här att i de regioner där det finns mer än 25% som talar ett annat språk än ukrainska, så skulle man medge att de språken användes i tjänsteärenden, va? I en rättegång till exempel. Den möjligheten att tala ryska i Donbass till exempel, eller tala ungerska i de distrikt som befolkas av ungrare, den möjligheten upphävdes av radan, det parlamentet i Ukraina.
Är den lagen fortfarande i kraft?
Så vitt jag vet är den upphävd.
Ja, jag har för mig det också.
Upphävd.
Jag har hört dig, Stefan Lindgren, berätta om Putin och hans karriär. Och du berättade att han studerade juridik och var en riktigt duktig student, och inte minst folkrätt. I mars var det väl, månaden efter att Janukovych hade flytt för sitt liv, den förre presidenten, då införlivade västliga medier säger ofta, invaderade ryssarna Krimhalvön. Det betecknas som ett folkrättsbrott. Och även radikala kommentatorer talar om att det var ett brott mot folkrätten. Vad säger du?
Ja, det, alltså man får, till att börja med måste man se saken ur olika synpunkter. Vi kan ta, om vi ser det först ur krimbornas synpunkt, så hade de under många år, så hade de arbetat på att få en autonomi ifrån Ukraina.
Självstyre.
Ett självstyre, ja. Och de hade också haft, de hade haft en egen ledare som avsattes på administrativ väg för att han var för ett avskiljande från Ukraina. Så att det har funnits en rörelse för detta krav. Och när de här våldsamma förändringarna inträffar i Ukraina, så säger då befolkningen på Krim att de vill skiljas.
Varför det?
För att de är helt enkelt, de är rädda för de ukrainska fascisterna.
Fascisterna var väl, låt vara en stark minoritet, men majoriteten var väl
dessa fascister var väldigt expansiva. De hann skicka sina trupper till, alltså trupper inom citationstecken, sina grupper av våldsverkare till Krim. De hann skrämma upp befolkningen på Krim, så att de såg som den enda möjligheten att avskiljas från Ukraina äntligen efter dessa 25 år.
Men att avskiljas är väl någonting annat än att införlivas med Ryssland?
Ja, men det är nästa steg. Alltså först utropade de sin självständighet. Sen gjorde de en folkomröstning och där medverkade ryska trupper med ordningshållningen, så att säga. Därför att det fanns ju fortfarande, jag tror 20 000 ukrainska trupper, soldater fanns på Krim som skulle kunna stoppa en folkomröstning. Men då gick den ryska armén in och sa stopp, låt människorna genomföra sin folkomröstning. Och de gjorde det, och sen betraktades då de betraktades som en suverän stat, och som sen då ansökte hos Ryska federationen om att upptas i Ryska federationen.
Var det en schysst folkomröstning? Det har sagts i tidningar att den inte var schysst.
Ja, det måste vara att de säger det, men då kan man ju säga så här att ett intressant förslag vore ju då det som den förre ordförande tyska socialdemokratiska partiet, han har föreslagit att man ska upprepa den här folkomröstningen under OSSEs kontroll.
Ja, det vore bra.
Det vore bra, för då skulle man kunna få även västeuropeerna skulle kunna lugna sig att det faktiskt är en folkopinion på Krim. Alltså jag är övertygad om att det är den, därför att det finns så många mätningar, opinionsmätningar som vittnar om att det finns ett...
Beror det inte också på att Krims majoritet är rysktalande?
Ja, ja.
Och för det andra hörde jag då i mars när Krim hade sin folkomröstning att gamla människor sa nah, det är bra om vi tillhör Ryssland för personerna är högre i Ryssland än i Ukraina.
Men
Ukraina är ju inte ekonomiskt så
välbeställd. Vart jag vill komma här, ur krimbornas synpunkt så är det hela en fråga om paragraf 2 i FN-stadgan som säger att varje folk äger rätt till nationellt självbestämmande. Och den paragrafen smäller ju högre än alla andra paragrafer. Och så att ur deras synpunkt är saken solklar. De hade rätt att avskilja sig och de har rätt att själva bestämma sitt öde, vem de vill leva ihop med.
Mm.
Återstår frågan om de ryska trupperna. Kan man säga att det är ett folkrättsbrott av ryska trupper att röra sig utanför de baser där de hade rätt att vara? Då pekar de på ett prejudikat som finns från Bangladesh-tiden. Finns
72 en, eller sånt där.
Det finns en FN-resolution från 1970 om att en stat, ett folk som söker förverkliga sitt självbestämmande kan under vissa förhållanden ta hjälp av en tredje stat för att förverkliga detta. Och det gällde alltså att Bangladesh tog hjälp av Indien.
Det är för att Bangladesh tillhörde Pakistan och hette Östpakistan tidigare. Stämmer inte det?
Ja.
Men varför blev det krig i östra Ukraina då? Vad ville de här så kallade separatisterna? De som i Kiev kallas för terroristerna. Och varför måste regimen i Kiev angripa dem? För det var väl inte separatisterna som började angripa Kiev?
Nej. Alltså det man ska komma ihåg att under hela den här perioden, under hela 2014 så har alltså och även 2013 så har förekommit i västra Ukraina och centrala Ukraina att högergrupper har tagit makten i olika småstäder och kommuner med sina väpnade grupper och stövlat in på statsförvaltningen och sagt att nu är det vi som bestämmer. Och då hade den ständiga visan varit rör inte ett hår på dessa människors huvuden. Rör dem inte, låt dem hållas.
Du menar de som
högergrupperna som tog makten i olika städer i västra och centrala Ukraina.
Ja, men gick Janukovic med på det?
Ja, det gjorde han.
Han var ju ryssvänlig.
Ja, men hans politik var ju att han trodde faktiskt på icke-våldet.
Ja, sympatisk gubbe.
Ja, det får man hålla honom räkning för att han gav inga order om att skjuta skarpt eller gå bröstgängest
i vägen. Men varför kallar de här så kallade separatisterna för terrorister? Vad ville de för någonting? Ville de också som krimborna?
De såg ju mycket snabbt
uppslukas av Ryssland.
De såg ju mycket snabbt framför sig ett perspektiv där människorna i östra Ukraina skulle börja göra precis det de själva hade gjort i västra Ukraina. Att ta makten lokalt. Och för att förhindra det så definierar man dem helt enkelt som terrorister. Och man har ju då kaos i sin egen armé, så då får man skicka de här väpnade ligorna ur de olika högerorganisationerna, får man skicka ner till Donbass för att försöka terrorisera människorna så gott det gick.
Försökte man inte förhandla?
Nej, inga som helst förhandlingar. Inga som helst förhandlingar.
Vad konstigt.
Och jag menar, det som hände den 3 december i... vad säger jag, 3 maj var det, va?
Mm.
I Odessa. Det var ju den verkliga signalen till uppror i östra Ukraina. Alltså där då ett 50-tal människor inbrändes i fackföreningarnas hus av högeraktivister, högerextremister.
Och Odessa är en ukrainsk stad vid Svarta havet.
Ja, en rysk stad skulle man kanske rysktalare säga, men den ligger i Ukraina.
Mm.
Och det blev den verkliga signalen till människorna i öst att nu måste vi på något sätt värna vårt territorium. De kallar sina styrkor för apalchenser, det betyder folkuppbåd, alltså det är ungefär hemvärn eller självförsvarsstyrkor. Så det som ur deras synpunkt var hemvärn var då för Kiev terrorister.
Men vad har separatisterna sagt att de vill? Jag har hört att de ledare där har sagt att vi vill gärna stanna kvar i Ukraina, men vi vill ha ett visst självstyre. Är det den allmänna meningen bland de så kallade upproriska?
Alltså opinionen är delad, va? Å ena sidan så har man har ju antagit då en författning över det som kallas Nova Russia, som är hela det här
Nya Ryssland.
Ja, just det, hela det här bältet där rysktalande gör uppror. Och paragraf 1 i den författningen säger att Nova Russia är en del av Ukraina. En oförytlig del av Ukraina. Och på olika sätt har man sagt att... Har man försökt skicka budskapet till Kiev att vi är inte mot att vara en del av Ukraina. Förutsatt att ni... sluta beskjuta oss, beskjuta våra bostadsområden, våra byar. Och de har ju även bevisat att de är förhandlingsvilliga. De sitter ju tillsammans i Minsk. Har suttit i...
Vad hände med detta avtal som man hoppade så mycket på? Presidenten Poroshenko säger jag, i Kiev och president Putin i Moskva. De kom ju överens att nu ska vi greja till det här mellan Kiev och separatisterna. Och nu, det blev vapenvila som har kringgåtts rätt ofta.
Alltså formellt är det ju då ett avtal mellan Kiev och upprorsmännen i öst. Och sen har det då kontrasignerats av OSSE.
Och det, OSSE.
Ja. Och än en gång så är det den här Heidi Tagliavini som är med och
hon som skrev om Georgien.
Ja, Georgien, ja. Och sen är det Rysslands Ukraina ambassadör och de båda sitter mera som vittnen eller observatörer och bevittnar protokollen och avtalen, va.
Mm.
Men i princip är det ett avtal mellan Kiev och Donbass.
Och Donbass det är Lugansk och Donetsk separatisterna.
Och vad det avtalet säger det är ju att de ska förhandla sig fram och de ska dra bort trupperna ifrån bebodda områden. Det ska vara minst 15 kilometer mellan olika vapenbeväpnade linjer. Det här avtalet har inte följts men det har ändå varit positivt. Det har nedbringat dödstalen, det ska man komma ihåg. Om det dog liksom 800 i veckan förut så är det nere i 800 i månaden förut så är det nere i 300 nu, va.
Dyrt.
Ja, så att det har i alla fall varit ett steg i rätt riktning. Men det finns väldigt mycket som skulle behöva göras ytterligare för att stabilisera situationen. Gränsdragningen skulle behöva ändras för att Donetsk ligger ju alldeles för nära de här ukrainska artilleriförbanden.
Mm.
Så att det bästa vore ju att hela Donetsk-regionen kunde behållas som en enhet. Och likadant Lugansk-regionen också, va. Men det viktigaste det är ju att det kommer igång förhandlingarna kommer igång igen. Och det alla säger nu, Poroshenko säger det, och Putin säger, amerikanerna säger det, tyskarna säger det, att Minsk-förhandlingarna måste fortsätta.
Mm.
Så det är det man ska hoppas på.
Mm. Det är ju rätt många som har... Hur många, tror du, Stefan Lindgren, har dödats i de här striderna som har pågått ett antal månader nu mellan regimen i Ukrainas armé och de så kallade separatisterna?
Mm. FN hade en rapport som sa 4900 döda, va? Och 9000 sårade och en kvarts miljon flyktingar. Det är säkert mycket, mycket mer. Alltså bara ryssarna för statistik över sin egen befolkning, och antalet ukrainare som lever i Ryssland har ökat med över 1 miljon.
Och sen säger de att det är uppåt 500 000 internflyktingar. Mm. Ja. Det säger de. De nämner aldrig att det är så många som har flytt till Ryssland.
Nej.
Det är lite konstigt med våra medier.
Mm.
Ja. Nu dammar ju inte bara västliga medier utan också västliga politiker på den där Putin som ställer till det, säger de, och är så aggressiv, så väldigt aggressiv. Och i Brisbane, Australien, där G20-länderna, de 20 ekonomiskt starkaste länderna träffades, där blev ju Putin väldigt mobbad. Och Obama sa att Ryssland är så aggressivt ett hot mot världsfreden. Och ett exempel han gav på denna aggression, det var det här malaysiska planet MH17 som i juli damp ner och 298 människor dödades. Förmodligen sköts det ner, det säger de flesta.
Mm.
Hur visste han det?
Ja, en tyska underrättelsetjänst...
Att det var ryssarna som var bakom det.
Mm. Tyska underrättelsetjänst har ju friat ryssarna, va? Och nu håller... Amerikanerna håller på att fortsätta med den här, de här påstående anklagelserna om att ryssarna har varit inblandade. Men... ingenting tyder på det. Alltså, vad det nu handlar om, det är väl att det antingen har varit de här upprorsmännen i öst eller att de planet faktiskt kan ha skjutits ner av Ukraina. Det har nämligen visat sig radarbilder som man har plockat fram har visat att 2 ukrainska stridsflygplan har varit i närheten av det här MH17 som det heter. Och från rysk sida har man begärt ut material från ukrainarna. Ukrainarna har hemligstämplat. Och nu är även malaysierna förbannade, för de får inte vara med i utredningen.
Ja, det är en utredning där Ukraina är med och det Holland är med. Ja. Många holländare som dog, Belgien tror jag, och Australien.
Ja.
Men inte Malaysia. Nej. Var det som planet kom?
Mycket märkligt. Och det är mycket märkligt att utredningen är så... Den har genom ett hemligt avtal med Nederländernas regering så har man bestämt att allt material ska kunna på begäran av någon del av parten i utredningen så ska det hemligstämplas. Och det innebär att ingenting av den ukrainska radiotrafiken exempelvis under den här perioden eller det bildmaterial som kan ha funnits, radarbilder och sånt, kan man få ut ur den här...
Planet kom alltså västerifrån och flög alltså hundratals mil över Ukraina innan det i östra Ukraina sköts ner eller damp ner. Mm. Var det så?
Ja, just det.
Jag läste i en malaysisk tidning, den största engelskspråkiga, att malaysierna påstår att det var Ukraina som sköt ner det.
Mm.
Och i så fall kommer det att tystas ner, åtminstone i väst.
Jo, det är... Men det här är ju... Eftersom det är hyss och hemligstämplar och så är det ju som upplagt för konspirationsteorier och manipulationer, va? Så att det grundläggande är att... Holländarna måste inse att det går inte att hemlighålla en sån här utredning. Och i synnerhet inte som en part som inte har tillgång till utredningen anklagas för för, ja, inte bara en, det är ju både då Donbass och Ryssland som står vid skampålen då.
Både separatisterna och, ja, och regeringen. Ja.
Och så att, men den här affären är inte slut än, va? Men det, det här pågår ju verkligen ett informationskrig. Det senaste var man gick ut med några förfalskade satellitbilder och sådär som då skulle visa hur ukrainska planen sköt ner det här MH17. Men sen när man granskar dem närmare så visar det sig att det stämmer inte och så vidare. Men det grundläggande är i alla såna här frågor, det är att utredningarna ska ske under full insyn. Va?
Mm.
Transparens är ju ett sånt där honnörsord.
Inne ett uttryck.
Ja.
Ja. Kan det bli någon, något slut på det här kriget mellan ukrainska regeringsarmén och de som kallade separatisterna? Och vad vill separatisterna? Och vad vill Kiev att de gör? Vill Kiev att de bara absolut inte får några helst krav tillgodosedda?
Alltså separatisterna, de anpassar, om vi nu kallar dem så, de är ju kanske inte separatister, men upprorsmännen, vad de vill det är värna sina familjer, sina egna liv, sina bostadsområden. Om det kravet tillgodoses, då tror jag allting annat är förhandlingsbart. Det är nummer ett. Kiev, de ledande figurerna i Kiev, de har den här analysen att så länge kriget i öst fortsätter så har vi Washington i ryggen, vi har Pentagon, vi har Bryssel och vi har full tillgång till västliga vapenarsenaler och västliga kassakister. Och det är våran räddning, därför att de vet ju att klockan tickar och Ukraina går mot en finansiell härdsmälta inom loppet av inom ett år, på ett års sikt.
Som blir värre och värre på grund av krigskostnaderna.
På grund av krigskostnaderna, på grund av att man nu står utan då kol ifrån Donbass. Och man har dessutom gjort sig ovän med Ryssland så att man inte får gas därifrån eftersom man inte betalar.
Det börjar bli kallt i Ukraina.
Det börjar bli väldigt kallt i Ukraina. Va? Och framförallt Yatsenyuk och de här russofoberna kring honom vill ju absolut inte på några villkor göra upp med Ryssland. Men jag tror att den politiken kommer förr eller senare så kommer den att haverera. Det kan ta ett antal år. Men det är ju så att alltså, man flyttar ju inte på ett land. Va? Hur mycket man än talar om att Ukraina ska bli ett europeiskt land så ligger det där det ligger. Och det är framförallt ekonomiskt, geografiskt så är det Ryssland som är den landets främsta partner. Va? Och ekonomin är sammanvuxen med Ryssland så förr eller senare måste man göra upp med Ryssland. Mm. Och ingen kommer att betala Ukrainas räkningar. Ingen av västländerna som hetsar ukrainarna till krig. Ingen kommer att vilja betala räkningarna. Och då har Ukraina till sist bara en enda nationaltillgång kvar. Och det är broderfolket i norr.
I norr?
Ja, alltså ryssarna.
Är de i norr? Okej. Okay.
Ja, i norr och öster om ja, vi säger så. Ja.
Det där är ett någorlunda eller lite granna optimistisk Stefan Lindgren. Tack ska du ha för den här analysen.